I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter. I denna veckas avsnitt handlar det om en man som tillhör den celebra skara svenskar om fem som vunnit allt stort inom ishockeyn. Det vill säga SM-guld, VM-guld, OS-guld och Stanley Cup. Han har alltjämt rookie-rekordet i det mest klassiska av hockeylag i världen, Montreal Canadiens. Han har dessutom klubbrekordet i Montreal när det gäller poäng för en vänsterforward under en och samma säsong. Från ringvägen i Timrå, via Brynäs, Montreal, Malmö och Boston Bruins. Det handlar om Le Petit Viking. I denna vecka har Holmgren möter Mats Näslund alltså. Innan ni får höra till Mats historia så vill jag bara tala om för er att det går alldeles utmärkt att kontakta mig om ni har frågor, synpunkter eller önskemål på Facebook Holmgren möter, Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Varsågoda idrottsvänner att ta del av Mats Näslunds historia. God lyssning. Mats Torsten Näslund, född den 31 oktober 1959 i Timrå. Hallå Mats.
Tjena, tjena.
Tjena, tjena. Men nu är vi inte i Timrå när jag besöker dig.
Nej, 100 mil ganska precis söderut i Höllviken utanför Malmö.
Hur trivs en medelpading här nere på sydkusten?
Trivs alldeles förträffligt. Det är ju ingen snö och det är ganska blåsigt i Skåne. Men vi har ju behållit våra sommarstugor uppe i Timrå, så att vi är ju där en viss del av sommaren i alla fall. Så att vi trivs bra här i Skåne. Det är ju lite närmare ut till kontinenten och Köpenhamn ligger bredvid. Så att det är ju lite lättare att komma ut ur land om man vill det än från Timrå.
Annars tar det bästa med att bo i Skåne?
Ja, det är väl kanske golfen kan man ju spela hela året om man har tur. Det är väl den största fördelen.
Född i Timrå, då föds man in i ishockeyn. Det är min bild av det hela i alla fall. Det luktar hockey där uppe.
Ja, det var det fram till min generation i alla fall. Det fanns väl ingen annan idrott nästan. Det var ju fotboll då på sommaren och det var ju samma killar i laget som spelade hockey på vintern. Och nästan alla av oss valde ju hockey i första hand. Någon, Per Josefsson och Hans Josefsson, hade väl en fotbollstokig pappa tror jag, så det var väl fotboll för dem. Annars var det hockey som gällde.
Hade det kunnat blivit någonting annat? Jag menar, med tanke på att du är ju en lirare så att säga.
Jag gick aldrig, höll inte på med fotboll tillräckligt länge för att få reda på om jag hade kunnat bli fotbollsspelare, utan jag skulle vara i sommarstugan med pappa på sommaren och därför så slutade jag nog med fotboll när jag var 15 kanske. Innan de här landskapslagsuttagningarna så där kom. Men jag hade säkert spelat något landskapslag och så, men sen tror jag väl inte att jag hade blivit någon allsvensk spelare i alla fall. Det tror jag inte. Så jag valde nog rätt.
TV-pucken blev det. Noterat silver här. Säsongen 74-75.
Ja, den matchen finns faktiskt med på öppna arkivet på SVT. Så jag har suttit och tittat på den någon gång. Och det är ganska kul att se det. Hockeyn har ju gått framåt i alla fall, det kan man ju se.
Vilka mötte ni i finalen, minns du det?
Gästrikland mötte vi. Vi förlorade med 1-0 och de gjorde 1-0-målet när det var ja, under 20 sekunder kvar, så det var ganska tufft.
Vilka profiler var det ifrån, från ert lag och, eller som blev profiler sen?
Ja, det var väl inte så många som vart elitspelare, men Per Sjölander spelade ju rätt många år upp i Björklöven, och sen i Gästrikland var väl Conny Silverberg och Gunnar Persson och Kenneth Andersson, stjärnorna redan då. Kenneth Andersson spelade back på den tiden, sen var han ju forward både Brynäs och Frölunda.
Du sa själv, eller du, ja, föddes in i ishockeyn kan man säga. Pappa Torsten spelade högt upp på sin tid i Vivsta Strand, va?
Ja, Vivsta Östrand. Han spelade, ja, han spelade både fotboll och ishockey till han var nästan 40 år. Jag tror att han spelade hockey tills Vivsta Östrand gick upp i Allsvenskan. Då la han av, och då tyckte väl han att han hade gjort sitt. Sen dömde han i många år i Allsvenskan, så att han höll på med hockey hela sitt liv.
Hur var det växa upp i Timrå då? Någon brukar jag säga att jag brukar kalla det för Sundsvall någon gång, och det fick jag ju mycket stryk för i sociala medier. Och någon har sagt, de får stryk och sagt att det är en förort i Sundsvall. Det var inte heller populärt. Nej.
Nej, jag tror, jag vet inte, vi såg kanske överallt, men vi är väl rätt så stolta, vi som är från Timrå, det tycker jag.
Ja, och nu ska du få din tröja i taket i Eon Arena. Hur känns det då? Det är bara tre stycken. Du blir en tredje som får tröjan i taket.
Det stämmer. Lennart Lillstrima Svedberg och Eje Lindströms tröjor är uppe. Och det är klart det är jättehedrande. Jag vill inte... Jag spelade upp Timrå i elitserien och sen spelade ett år i elitserien. Sen drog jag vidare i livet med Brynäs och sen. Så att jag har väl inte bidragit jättemycket, men jag började som sexåring i Timrå, uppväxt nere i Vivsta. Så att största delen av min karriär har jag ju spelat i Timrå trots allt, om man summerar. Så att nej, det är jättekul.
Timrå har ju, du nämner ju några av spelarna här som, men det finns ju modernare tappningar, Henrik Zetterberg, Fredrik Modin och
ja,
Inge Hammar.
Det finns Tommy Sjödin. Vi kommer upp med jämna mellanrum landslagsspelare fram till kanske nu för några år sedan då. Men ja, Anton Lander är väl kanske den senaste riktigt Timrå-produkt också. Så att, det är fortfarande en bra plantskola.
Hur ser du med Timrå-ögon på det som sker nu, att Sundsvall har tagit sig upp i Allsvenskan och kommer spela i samma serie som Timrå? Det har på något sätt alltid varit så att Sundsvall har skött fotbollen och Timrå ishockeyn i regionen.
Ja, alltså jag är ju uppväxt och spelar mot Tunadala, Häfners, och det har ju varit de tuffaste motståndarna. Sen vart ju Modo på senare, så är det klart, jag är ju inga jättefans av Modo eller Sundsvall, det sitter väl i sen jag var pojklagsspelare. Men som Timrå kille eller Timrå-spelare tycker man nog att det helst ska skilja en division mellan Timrå och Sundsvall, så är det nog.
Kan det bli tajt? Jag tänker på sponsorer och liknande. Sundsvall är lite större.
Ja, absolut. Sen har du Giffarna Sundsvall i fotbollen. Så att, sen har du ju basket och innebandy också. De kanske har åkt ur, det vet jag inte. Men det finns ju andra stora sporter. Man slåss ju om samma pengar, så det är ju tufft.
Och Timrå då som liten ort, jag tänker, är traditionen så stark?
Ja, jag tror traditionen är stark och hjärtat oss. Många företagsledare sitter nog i Timrå, och de kommer ihåg när Lillstrima virvlar runt där och så vidare. Så att det är nog, traditionen hjälper nog Timrå definitivt.
Hur var du i skolan, Mats?
Jag var helt okej. Jag hade 3 genomsnitt och värdelös på engelska. För jag fattade ju inte varför
man skulle... Tur att du hamnade i Montreal
ja,
då.
Ja, det var det. Man fattade inte varför man skulle behöva lära sig engelska i skolan på den tiden. Men det löste sig sen när jag kom till Montreal, så att... Nej, skolan var helt okej. Absolut.
Ja. Tyckte det var kul i skolan eller hade du lätt för?
Nej, jag hade inte lätt för. Jag var någon som en vanlig kille, läste väl inte läxorna så jättemycket, utan det fick väl funka, men jag la inte ner någon jättemycket energi på det, men jag gled väl med och var väl en varken bus, mindre bus eller mer bus än några andra, tror jag.
Hur såg det ut idrottandet? Var det varje dag landhockey på sommaren?
Ja, det var varje dag fotboll, landhockey och hem från skolan, åka skridskor. Eventuellt så skrek morsan tillräckligt högt så man åkte hemma åt. Och sen var det tillbaka till, till isen. Vi hade en egen liten rink där på Ringvägen som min farbror som hette Henning, när han åkte ner på Vistavärdsfabriken på Brägården på morgon klockan 5:30 och spolade han isen varje morgon. Så vi hade en nyspolad is när skolorna slutade vid 2-tiden. Sen var vi där till det vart mörkt. Sen fick vi upp lampor och grejer sen också på senare år. Så vi som uppväxt på Ringvägen, vi har fostrat en 5-6 elitspelare. Med Kjell Dahlin, Anders Dahlin och Tord Johansson gjorde några matcher och så vidare. Anders Wickberg spelade upp i Modo några år. Så att, det var en bra plantskolan är på Ringvägen.
Ja, inte bara det. Ringvägen har ju fostrat de två spelarna som har rookie-rekordet i klassiska Montreal Canadiens. Ni delar ju det rookie-rekordet, 71 poäng var det då?
Ja, det stämmer. Ja. Jag hade ju ingen aning om det när jag tog det. Speciellt att det var Gilla Flör som hade det innan mig. Traditionen i Montreal var ju då ofta att man skulle spela något år i farmarlaget innan man var uppkallad. Men det slapp ju både Kjell och jag. Så att, nej, men det är ju mycket roligt rekord har kvar och det står sig väl förhoppningsvis, det gör mindre och mindre poäng i NHL, så att det kanske står sig några år till.
Ja. Sen gick flyttlasset, som du var inne på Mats, från Timrå till Gävle och spel i klassiska Brynäs IF säsongen 78-79. Hur såg den övergången ut?
Ja, det var ju så att vi gick upp i Timrå 2 år före då, helt obesegrad hela året och jag har varit väl en rätt bra elitseriespelare som sista års junior, eller jag var näst sista års junior i Timrå, så att när Timrå åkte ur så kände väl jag och de jag pratade med tyckte väl att jag skulle flytta vidare för att utvecklas, inte spela i division 1 något mer, utan då var det ganska naturligt att flytta till Brynäs för deras, eller min juniorlandslagstränare var ju Tigen Johansson. Han hade ju ganska stort inflytande i Brynäs. Även om inte han tränade A-laget så var det han som påverkade mig att flytta till Gävle. Det var ju lagom långt också. Och även Inge Hammarström påverkade. Han lovade att ta hand om mig när jag flyttade till Brynäs. Men han svek ju ganska bra för han var ju kvar ett år till i St. Louis. Jag fick ju klara mig själv första året innan Inge kom hem. Och sen fick väl jag ta hand om honom de sista åren.
Ja, hur var det att komma ner till Brynäs, klassiska Brynäs? Jag menar, det var ju en era då som hade varit i svensk ishockey som Brynäs hade dominerat med eftertryck.
Ja, jag känner mig välkommen från början. Man hade ju hört att nya spelare skulle testas lite grann, men det kände jag aldrig av, så fattar jag inte bättre för Stig Salming och Stig Östling och de äldre killarna, de tog hand om, men det var inga problem. Tord Lundström och Lars-Jan Nilsson spelar ju fortfarande också, så att jag varit väl omhändertagen och fick ju lära mig vad det krävdes för att vinna, tycker jag. Det fick jag väl lära mig i Brynäs. De var ju vana att vinna, de killarna, så deras uppträdande och matchpreparering och allt sånt där, det var ju utvecklande för mig.
De här kulturbärarna som du är inne på, ibland så sägs det att de saknas idag i svensk ishockey för att folk flyttar vidare, de blir inte kvar i samma lag speciellt länge. Kan du förklara vikten av att ha sådana starka namn som du berättar om nu, Stig Salming, Stig Östling?
Ja, det är svårt att sätta finger på vad, en av de sista kulturbärarna i det här landet kanske är, eller senaste, men det kanske är sista, det är väl då Johan Davidsson i HV och viss mån Jörgen Jönsson i Färjestad också. Men Johan Davidsson framförallt, som pådrivare på träningar, pådrivare på matcher och pådrivare på matchförberedelser och sånt som är svårt att förklara varför de är stora ledare. Men det är klart, de hinner inte bli profiler i elitserien nu, de flyttar ju till NHL naturligtvis, de som är bäst. Så är det ju.
Och du fick tämligen snabbt uppleva ett SM-guld ditt andra år i Gävle.
Ja, det stämmer. Ja. Vi tog oss med nöden näppe till slutspel. Vi satt och väntat sista omgångarna där nere, eller sista omgången nere i Jönköping på ett Stockholmsderby. Och man minns ju inte alltid rätt, men jag tror att om matchen hade slutat oavgjort så hade ett av Stockholmslagen tagit våran plats. Men nu råkar ena laget vinna matchen, så då visade det sig att vi tog oss precis till slutspel. Och sen flöt det bara på. Vi slog Leksand ganska lätt, och vi slog Frölunda, var tuffa matcher, men vi vann väl ganska rättvist, tycker vi i alla fall. Men framförallt vi körde vi över Leksand, och det hade ju ingen trott. De var ju favoriter till guldet. Så att det var bra timing inför slutspelet. Vi fick fart på allting. Vi hade väl ett bra lag, men vi hade väl inte det där jätta stjärnlaget då heller som Brynäs hade haft, utan det var väl en lagseger.
Var det den gången förresten du gjorde hattrick på Honken då?
Nej.
Riktiga Honken
gjorde hattrick på när jag spelade Timrå, och det var när vi kvalade upp. Och jag kommer ihåg att pressen ville gärna ta kort på mig och Honken efteråt, men han var ju inte så jäkla glad att en snorunge från Timrå hade gjort 3 mål på honom, men det förstår jag ju.
Tiden i Brynäs, det blev 4 säsonger. Hur skulle du vilja beskriva den i ett SM-guld som sagt?
Ja, Brynäs är en hockeystad, och man fick väl känna på när vi inte vann så många matcher, och vi fightade så ibland med Timrå 1 år från att åka ur, så att när man inte vann så fick man väl veta det av folk, men när man vann så var det naturligtvis alla pratade hockey, alla kunde hockey, och vi samlades på en restaurang som heter Pigalle varje lunch, och där var det ju fullt med hockeymänniskor, så att Gävle andas ju hockey på den tiden, definitivt, och det gör de väl än idag, men kanske ännu mer på den tiden.
Så du känner dig hemma då? Du kommer från Timrå med den hockeykulturen,
ja,
till Brynäs?
Ja, absolut. Brynäs fick väl inte fram så jättemånga egna spelare, utan Brynäs ungdomssektion på den tiden var ju inte med i toppen i Sverige förrän de kanske varit juniorer, men staden är ju hockeykultur, har ju alltid haft framstående lag sedan 50-talet också.
1979 så draftades du, eller listades som det kanske heter på svenska, av Montreal Canadiens i andra rundan som 37:e spelare totalt. Kom du ihåg vem som gick som nummer 1 i draften det året, förresten, Mats?
Nej, det gör jag väl inte faktiskt. Det var inte Gretzky, nej.
Nej. Steve Larmer,
ja, just Chicago. Ja, Han var väl den som hade mer poäng än mig första året som rookie. Ja, det stämmer. Det borde jag kunna räkna ut. Han var ju med i, han och jag var väl med i rookie all-star team, ja, också. Stämmer det. Mycket duktig all-round-spelare.
Du gjorde 26 mål, 45 ass, 71 poäng alltså. Det är allt jämnt rookie-rekord delat, tangerat med Kjell Dahlin från Ringvägen i Timrå.
Ja.
Ja, och det är klassiska Montreal Canadiens, det är mästarna. Det är ju...
Ja, det är stort, stort. Det är inte så där man tänkte inte så jättemycket på det när man tog rekorden. Men just att Lafleur hade haft det var ju ännu större. Han var ju den tidens... han var ju större än Gretzky, kan man väl säga, i Kanada. Han är ju fortfarande stor. Det räcker att han visar upp sig på stan så liksom bugar ju folk. Så att det var ju stort att slå hans rekord. Men sen var det ju roligt att Kjell kom dit. Och jag spelade ju med Kjell hela det året. Kjell hade ett jättebra första år. Vi hade bra powerplay med kanske 25-26%. Så det var ju kul faktiskt att 2 killar från Timrå och våra papper som då hade spelat tillsammans i Vivstra Östrand var ju över och hälsa på. Så det är klart, de var stolta för det.
Hur var det då när du satte dig på planet över Atlanten för att komma till Montreal 1982? Kan du återkalla känslan?
Ja, det började egentligen redan i VM i Finland. Då hade jag ju redan skrivit kontrakt i all hemlighet. Mitt under träningslägret hade vi en ledig helg och jag hade pratat med förbundskapten. Jag tror det var väl Ankan som... hur jag skulle göra. Han tyckte det var bättre att få det överstökat så allting var klart. Så jag träffade Björn Wangsson nere i Milano, för han hade ju mycket med Stenmark att göra då, så han var ju ändå nere i Alperna. Så han kom till Milano och sen flög Montreals general manager som heter Irving Grundman över till Milano, så skrev ett kontrakt där och så åkte jag hem igen, och ingen visste någonting mer än då Ankan att jag hade skrivit kontrakt. Så efter turneringen så var det en kille från Värmland som hette Roger Palmqvist, en gammal domare också. som introducerade mig till Bob Gainey och Mark Napier som då spelade i Kanadas lag i Finland och i Montreal. Så jag träffade Bob Gainey och han hälsade mig välkommen och sa att jag kunde bo hos honom under träningsläget och fick hjälp med det. Så när jag åkte över så kände jag mig ganska trygg i alla fall. Jag har ju aldrig varit så där så att jag haft någon oro och respekt och sådär, utan jag åkte väl dit. Hade väl trott i alla fall att jag skulle platsa lag. Jag hade trots att spela ett OS och en 3 VM, så att jag tyckte väl att jag skulle platsa lag. Men man vet ju aldrig hur man blir mottagen. Men Bob Gainey mötte upp mig på flygplatsen. Sen bodde jag hemma hos honom första 3-4 dagarna. Han hjälpte till att visa restauranger och allt, så hur det funkar, hur man öppnar bankkonto och så vidare. Så att jag kände mig väl omhändertagen även där, liksom jag gjorde i Brynäs. Så att det var inga problem att smälta in.
Var du inte lite orolig? För det var inte så många år tidigare som Börje Salming och Inge Hammarström varit över och blivit fullständigt överkörda och blev beskyllda för att ta arbetstillfällen från nordamerikaner.
Ja, nej, det kände jag inte att jag tog några arbetstillfällen. Jag tog ju verkligen ett arbetstillfälle för en kompis som heter Rejean Houle som spelar vänsterforward tillsammans med Pierre Mondou och Mario Tremblay hela året före. Och Rejean var ju på träningsläger. De började ju första seriematcherna tillsammans. Men sen såg ju tränaren att han hade inte kvar någonting i benen. Så då var han assisterande tränare och så tog jag hans plats. Så att jag tog ju hans jobb på riktigt. Men det har aldrig varit någon hard feelings från honom eller någon annan. Utan de såg väl att jag bidrog och hjälpte laget, så då och jag hade väl en ganska låg profil där från början. Vi hade en kille som hette John Newberry i laget som spelade Frölunda senare. Han var ju lite mer kaxig, så han var ju med ganska tuff, men han som introduktion till NHL brukar man bli rakad över hela kroppen, och honom rakade de ganska rejält, medan mig sa de att jag skulle sticka därifrån så slapp jag, så att höll man en låg profil så var det inga problem.
Du, smeknamnet.
Säger man Le Petit Viking. Jag vet inte riktigt hur det kom till. Jag var med på omslaget en gång i det månadsmagasin här. Det är inte matchprogram utan ett månadsmagasin som kommer ut. Och då hade de klätt ut mig i vikingadräkt med en vikingahjälm och ja, trodde väl att alla gick så i Sverige. Men efter det var det någon som kom på det, att jag skulle kallas för en lille viking. Jag vet inte om det var våran chef Serge Savar eller någon annan, men han är nästan den enda som kallar mig för Le Petit Viking när jag träffar honom. Så att det var inget stort jag fick leva med där borta, men det kommer upp då och då. Så att många fransk-kanadensarna kommer ihåg det smeknamnet.
1,70 på den tiden, NHL, stort. Elakt. Och så kommer en kille på 1,70 och tar en plats direkt och gör 71 poäng första säsongen. Alltså måste det nästan varit en sensation.
Ja, det tror jag, som första europé och
första europé i Montreal, ja. Canadiens historia dessutom.
Det är klart att det var ju en stor sensation, men Montreal hade ju en viss tradition med små spelare. De hade ju en kille på 60-70-talet som vann, tror jag, 11 eller 12 Stanley Cup, som hette Henri Richard. Mm. Och sen senare år hade de en kapten nummer 12, The Roadrunner, som hette Ivan Cournoyer. Han var ju heller inte så stor, så att de hade släppt fram lite mindre spelare. Men det är klart, det var ju många som funderade hur jag skulle klara att spela i Boston Garden eller mot Philadelphia. Men
ja, hur var det?
Nej, jag har aldrig fattat att jag var mindre än de andra, så det var inga större problem. Jag brukar ju säga, då min son, han skrattar ju när han lyssnar på det här, men det var ju en journalist som frågade mig hur det är att vara så liten och spela. Då var jag ju less på det till slut, så hur fan ska jag veta, det har jag aldrig varit stor. Så att, och det blev ju ett klassiskt uttalande, så att det får jag leva med.
Men det krävs ju speciella fantastiska egenskaper om du ska, på den tiden framförallt, om du skulle lyckas i NHL, om du var lite mindre till växten. Jag menar, Rocket Richard nämnde du, men du och det klart Håkan Loob kom så småningom, va, men till en sån spelare som Martin Saint-Louis fick ju kämpa länge till exempel innan han lyckades övertyga att han dög.
Ja, exakt. Nej, du har ju 20 motståndare som törs tackla dig. De här större killarna har ju, kan du ju kryssa bort en 8-9 stycken i alla fall som inte törs smälla på dem. Så att det är klart, alla jagar ju mig, men det fattar jag inte heller. Utan våran tuffaste spelare på den tiden, han heter Chris Nyland, och fightades, har ju alla möjliga utvisade rekord. Han sa ju att den tuffaste han hade spelat med, det var ju jag, för alla jagar ju mig, sa han.
Men märkte du inte det? Var du lite orolig att de tänkte...
Nej, jag tänkte aldrig på det.
Men det måste ha varit en kulturkrock ändå jämfört med elitsin, som det hette då.
Nej, men de jagade mig där också, så det var ju, jag var ju van där. Jag får ju Janne Karlsson...
Tränar Janne.
Han spelar ju HV, och han hade spelat med kanadensisk... Han kanske var när han var i Göteborg. Han spelade, ja, det var nog Göteborg. Han heter nog Ford, den andra backen. De hade ju kommit överens om att de skulle ta mig, och de mötte ju upp mig bakom mål, och jag hann ju undan, och de krockade ju, och Janne säger han aldrig fått sån jävla smäll. Så att jag har ju aldrig reflekterat över det där faktiskt. För kanske de sista åren när jag, en anledning till att jag flyttade tillbaka till Europa, det var kanske att jag tyckte att hade jag klarat 8 år och 800 matcher utan skador, så kanske man skulle vara nöjd med det.
Mats, berätta om alltså först min fråga. Nu är du är part i målet, men den stora frågan för många av oss som följer ishockeyn: var ligger hockeyns mecka? Är det i Montreal eller är det i Toronto?
Nej, det är ju Montreal. Självklart. Dels har man ju haft miljoner gånger mer framgångar än Toronto. Toronto har ju... Det är ju en dröm att spela Toronto, för du sliter ju inte på någon slutspelsmatch, utan du får ju vila hela sommaren. Så att det är ju en jäkla skillnad att spela Montreal. De är ju alltid slutspel och går alltid långt. Så att nej, jag tycker Montreal är hockeyns mecka.
Berätta om atmosfären. Och det är i Quebec. Du har till och med blivit vald till Quebecs, provinsen Quebecs främste idrottsman. Känslan är att det är lite speciellt i Quebec jämfört med övriga Kanada.
Vi hade ju fina matcher mot Quebec Nordiques. Vi hade ju riktiga derby. De hade ju väldigt många bra spelare, framförallt då Peter Statsny och hela kedjan med bröderna Statsny. Och sen hade de en mycket duktig forward som heter Michel Goulet. Och det var ju tuffa matcher. Vi hade ju en match där det var sluta första period med alla fighters på isen. Nästan alla. Inte jag kanske, men de flesta fightades. Och sen när vi kom ut i andra perioden, började åka runt och ska göra oss klar, då började ju spiken att läsa upp alla som hade fått matchstraff. Och då tyckte de naturligtvis att lika bra börja fightas igen. Så då var det fight igen. Och det var sista matchen, den domaren fick döma. Jag tror han hette Bruce Hood. Han fick inte döma någon mer efter det, för att de tyckte det var lite klumpigt att släppa ut lagarna innan man hade sagt till om matchstraffen. Alltså, det var tuffa matcher mot Quebec. Sen hade vi ju tuffa matcher mot Boston också, för de hade ju ett tufft lag. Så att, det var tufft. Alla ville ju slå Montreal. Spelade vi borta i Vancouver eller Winnipeg eller Edmonton, då var det nästan bara Montreal-fans på läktarna. Så att vi var ju enormt populära i övriga Kanada. Även i Toronto, för Toronto hade ju oftast dåliga lag, så det var ju mest Montreal-fans där också.
Går du på att skriva atmosfären? Du kommer från Timrå till Brynäs och du Montreal. Alltså det
man kan beskriva bäst och det jag minns mest, det var ju när vi vann Stanley Cup 86 och hade den här paraden på St. Catherine Street, den stora vägen som går genom Montreal. Och vi samlades i något stadshus eller där de styrande höll till och utgick därifrån med lunch, och sen en kortege genom stan, och det var över 1 miljon människor på vägen, och då kände man ju vilket enormt intresse det var. Det var en måndag, så alla var ju ledig från jobben, och det var ingen som nekade någon att vara ledig heller, så att då kände man ju verkligen hur stort hockeyn var där. Och man gick ju inte så jättemycket i shoppingcentret när man hade förlorat 3-4 raka matcher, utan då höll man sig hemma, för folk visste ju att där går han, och då skulle de naturligtvis fram och prata hockey, men det ville man inte göra när man har förlorat 3-4 matcher. Så det pratas mycket hockey, det är stort. Jag var där för, ja, det är 5-6 år sedan. Vi satt i en restaurang och åt, och så kom det fram en kille och så sa han, vet du vad som hände för om det var 15, 20 eller 30 år sedan? Nej, ikväll, sa han. Nej, jag sa, ingen aning. Du gjorde 4 mål mot Hartford, sa han. Ja, det var ju kul. Jag hade inte jag någon aning om. Jag hade visst att jag gjort 4 mål någon gång, men inte att det var just den kvällen. Det var ju... De matas ju in hela tiden med statistik och de blir påminda om oss. Och det är... Traditionen är stor.
Jag har ju flygit och landat i Kanada med dig på samma flygplan, så jag vet hur och det var en bra tid efter din karriärs slut, hur påpassad du är, glada folk blir när de ser dig.
Ja, jo, men så är det, känner man när man kommer till Montreal att det är, alla uppskattar den, och det är ingen som kommer ihåg de dåliga matcherna, utan de kommer bara ihåg de stora matcherna, så att det är kul att komma dit. Man blir kallad sir då i 3-4 dagar, så det är rätt så skönt för egot.
Du, ni blev alltså Stanley Cup-mästare 1986. Och det var med Bob Gainey som lagkapten.
Ja, han var klart drivande kraften också.
Det... Berätta om honom, för jag har förstått att det är en speciell hockeyman.
Ja, det är en speciell man överhuvudtaget. Han är väl den perfekta lagkaptenen. Tog hand om alla och lyssnade på alla och hade respekten med sig. Om det var något som var lite fel så sa han väl till om det också. Har ju varit med och vunnit väldigt många Stanley Cup. Var ju med och vann även som ledare, tror jag, något år. Så att det är hockey. Kommer från Peterborough som är ett hockeynäste i Kanada också, i Ontario. Så att han har levt hockey, haft en tuff tid efter hockeyn med en fru som dog ganska ung och en dotter som också dog i en tragisk olycka ute på en båt. Så att han har haft tuffa år, men nu jobbar han som någon rådgivare i St. Louis, tror jag. För han säger att han är den enda som kan lugna ner Bill Hitchcock när han blir vansinnig där i St. Louis.
Ja, han var inne i Dallas också.
Han var i Dallas som
Bob Gainey.
General manager och coach. Så han har varit runt lite grann. Sen kom han tillbaka till Montreal, som inte jag trodde att han skulle göra. Men fick väl kliva av där, för det gick inte så bra som man hade hoppats. Men fortfarande väldigt omtyckt och populär i Montreal.
Och så hade ni en ung Patrick Roy.
Ja, Patrick, han...
Hans rookieår, var det inte det?
Jo, hans rookieår, han kom väl upp där i februari. Vi hade väl inga riktigt bra målvakter. Vi hade problem på målvaktssidan. Patrick spelade bra i farmalaget och kom väl kanske säkert upp alldeles för tidigt vad de hade tänkt. De hade nog tänkt att han skulle spela kvar hela året i farmaligan. Men det gick ju knackigt, för så han var ju uppkallad någon vecka där före slutspel och klev ju fram som en supermålvakt. Var ju supermålvakt ända tills han slutade i Montreal, och sen flyttade han ju då till
Colorado
och vann ju Stanley Cup där flera gånger, och nu är han ju coach i Colorado. Så att han enorm tävlingsmänniska, hatar att förlora och var väl ganska dum när han förlorade, har väl varit ute och fightas på isen som ledare i juniorligan och har väl gjort bort sig några gånger på grund av sitt vinnarskalle. Men Patrick och jag var bra kompisar, vi spelade mycket golf i lag. Han var ju en ung kille som jag då hade lärt mig av Gainey att försöka hjälpa de yngre lite grann. Så att han var väl en av dem jag tog hand om lite grann.
Om vi går vidare och tittar på namnen då. Kjell Dahlin har vi ju nämnt då, en sån som Claude Lemieux. Han har vunnit fler Stanley Cup-ringar än Mario Lemieux, det brukar han vara noga på att peka.
Ja, jag är den bästa Lemieux, säger han.
Ja, ja.
Han, det är också en sån där vinnarskalle som hatar att förlora. Sen har han väl haft tur naturligtvis som har vunnit Stanley Cup, och sen fick han ett rykte om sig att vara en riktig vinnare och vart ju tradad då någon vecka före Stanley Cup-slutspelen. Så han vann väl i både Jersey och i Colorado.
Ja, också, ja, precis.
Så att han...
Men han slogs aldrig, han var en riktig redsticka.
Nej, han var en sån där shit disturber som det hette, men han var väl ganska feg. Jag tror inte jag sett honom slaga sådär. Han har nog höll i om det har gått så långt så att han har kastat handskarna, han har behöll i att försvara sig. Men en riktig stor trut som var jobbig för motståndarna, men han var även lite jobbig för oss, för han det var ju mycket snack. Han höll ju på lite väl mycket ibland vissa matcher, tycker man själv. Jag spelade ganska mycket med Claude det året när vi vann Stanley Cup också. För Kjell Dahlin på slutet tyvärr spelade inte så mycket i slutspelet, för att de tog väl in lite tuffare killar. Då spelade jag rätt mycket med Claude och Bobby Smith.
En annan legend som du fick vinna Stanley Cup med, Larry Robinson. Mm. En riktig hockeyman också, jag förstår.
Ja, och snacka om snäll och ödmjuk och fin människa. Det är en som, alltså, man tror ju egentligen att de här är jättestora stjärnor alltid, men om man behövde hjälp, nu vet, var det inte så, men om man behövde hjälp med att byta vinterdäck eller hade punktering på vägen, så ringde man Larry, så kom ju han på en gång och hjälpte till. En fantastisk kompis och visste också vad som krävdes för att vinna, men framförallt en otroligt bra kompis. Men den bästa jag spelade med, tror jag kanske i stora hela, det var ju Chris Chelios, tror jag. Tuff och också hata att förlora. Han gick igenom eld och vatten för att vinna. Schysst och oschysst. Ibland väldigt tufft, men Chris är nog den, om man summerar laget i Montreal, Gainey och Robinson var ju en, trots allt lite äldre, och Lafleur var ju riktigt på sluttampen när jag kom dit, men om man summerar laget genom de år jag spelade i Montreal, så var nog Chelios den som var värst.
Han blev ju runners-up till en spelare samma år som Sandström var rookie förresten. Vet du vem som blev årets rookie då? När Chris Chelios kom in i ligan 85 var det. Det var Mario Lemieux. Mario Lemieux,
ja,
och så kom Chris Chelios. Sandström hade ju ett fint rookie år då, men
ja.
det var lite tuff konkurrens det året.
Det var rätt tufft, ja. Mario, han spelade juniorhockey i Montreal när jag spelade första åren där. Han spelade i Laval. Och Claude Lemieux spelade juniorhockey i Montreal. Juniors tror jag de hette. Eller Verdun Juniors hette de. Och det var då Claude sa att han var den bästa Lemieux. Men om man ska vara ärlig, så var nog Mario lite bättre.
Berätta om resan fram till den här Stanley Cup-finalen, då ni alltså besegrade i Calgary-finalen.
Ja, du får påminna vilka vi spelade mot först. Vi började mot Hartford, va?
Mm.
Vi hade flyt hela tiden, för vi spelade få matcher. Vi vann alla serier ganska lätt. Först mot Hartford som jättefavoriter, och sen mot Boston, där är det alltid tufft.
Jag får berätta, vad är det med Boston är det värsta de vet, att möta Montreal.
Ja, därför de aldrig nästan kommer förbi Montreal i ett slutspel. Eller på den tiden kom de aldrig förbi Montreal. Ända var det Don Cherry som var coach och satte för många spelare på isen, så de lyckades förlora, eller så var det helt enkelt att det var ett spöke för dem. De hade ju trots allt Ray Bourque och många andra jätteduktiga spelare, men på något sätt så låstades för dem att spela mot Montreal, så vi vann ju mot dem också ganska lätt. Innan vi då fick möta New York, va?
Mm.
I sån här conference final. Och det var även där var det, tror jag, vi flöt fram ganska lätt. Medan vi tittar på de framtida motståndare, hur de hela tiden fick fightas och spela, om det var femte avgörande först och sjunde avgörande sen. Så vi kände hela tiden att det liksom flyter på för oss. Så när vi gick till final, då ringde jag till min pappa och sa att nu tror jag du kan komma över, för jag tror att vi kan vinna Stanley Cup. För att allt kändes så rätt hela vägen då, med Patrick kom upp och vi var skadefria och vi kunde ha lediga dagar när de andra fightades och slog varandra blodiga. Så att flytet fick vi några veckor före slutspelet, höll i sig hela vägen. Bra mix i lagen med unga, nya som Chelios och Claude och Stefan Richer var väl också med lite grann. Och sen då de här äldre som visste vad som krävdes för att vinna, med Gainey och Robinson och Rick Green och Ryan Walter, de hade varit med några år. Så vi hade en mix med unga och äldre killar, absolut.
Och så final.
Finalen Calgary, det var ju mot Loeb där, och vi var ju antagonister naturligtvis. De gjorde misstag i sista matchen att de satte in för många goons, alltså tuffa spelare. De hade en kille som hette Nick Fetio som knappt hade kunnat åka skridskor i sin glansdag, och det här var på slutet, så han hängde inte alls med, så han tog på sig i alla fall två helt onödiga utvisningar, och med vårat vassa powerplay så vann vi ju de matcherna på powerplay som han var med, så att de var nog dåligt coachade, och vi var väldigt bra coachade av Bob Gainey som skötte det mesta. Vi hade en coach som heter Jean Perron som egentligen inte var mogen att leda det där laget, utan det var Gainey tillsammans med, jag tror vi hade Jacques Lamer uppe i någon privat box också som styr och ställer lite grann. Så att Calgary var ett bra lag, Lenny McDonald, många jättebra spelare, och det var helt jämnt. Två år senare spelade vi mot dem i final 88, då vann de. Så att det kändes ju ganska rättvist att vi fick varsin Stanley Cup.
Mm. Hur var det, du berättade Chris Nyland tidigare, eran stora fighter. Hur var det på den tiden? För det har ju ändrat sig enormt mycket.
Mm.
Till och med Philadelphia går ju till match ibland utan någon riktig slagskämpe.
Mm.
Tiderna förändras. Men berätta hur stämningen var då, hur det var uppbyggt och hur ni pratade inför sån här finalmatch.
Ja, alltså fightens huvud och vad de tänkt och sånt där. Det var en annan aldrig inblandad. Jag fattar ju inte direkt. Ett av mina första år så skulle jag teka och ställa upp mot en kille i Toronto som heter Rick Wive. Och han la klubban över min klubba och jag la klubban över hans. Och han knuffade till mig lite grann. Och då kallade coachen på mig. Och så åkte jag och bytte och så skickade han in Chris Nyland. Så ställde han sig bredvid Rick Wive och så... Vad han sa, det vet jag inte, men det var ju säkert inte det var väl något hot att han skulle slå huvud av honom om han fortsatte så där typ. Och då förstod man ju, började man förstå Chris Nylands roll och sånt där. Han skyddade ju mig och många andra på det spelet. Sen hade han ju lite väl många privata uppgörelser och initiativ. Han hade ju några killar som han alltid måste slåss mot, och det kändes ju lite onödigt ibland. Det var ju direkt på första nedsläppet så började man slåss. Så att det var ju helt onödigt. Men Goonsernas roll förstod man ju efter ett tag. Att de var ju för att skydda oss spelare. Om man nu kallar oss för lirare. Vad man gjorde. Så att respekten för Chris Nyland den växte ju år för år. Men de hade en jäkla ångest de där killarna. Jag hade en kille sen som hette John Cordick som visste att han måste fightas varje gång, och han mådde ju inte bra. Chris Nyland tyckte nog det var ganska kul att slåss, så han har ju haft problem senare, men det var nog inte för hockeyns skull utan det var när hans uppväxt. Men Cordick, det var ju definitivt ångestfyllt att han skulle behöva slåss, framförallt med en kille som heter Jay Miller i Boston varje match. Han tyckte inte det var kul, så att det är ett tufft liv, det skulle jag inte vilja byta med deras liv. Och det är många av dem som har haft tufft efter karriären också, så att det är något tufft jobb att vara fighter.
Ja, Chris Nyland, ja, var väl lite alkoholproblem där för hans del, men jag såg någon dokumentär om honom, han var ju och föreläste lite grann i alla fall.
Ja, den är väl en dokumentär som heter The Last Gladiator som man kan få fram på nätet, och det var ju väldigt gripande för oss att titta på, och naturligtvis vi kände ju familjen och frun och allting, men för tillfället så har han ju rätt så bra ordning, jobbar med lite radio i Montreal och så vidare, men jag tror nog han kämpar varje dag för att klara sig.
Många av de där vittnar som har spelat i NHL att väldigt varma och goda människor, många av de här slagskämparna.
Ja, det var ju Chris Nyland, var en jättesnäll människa också, kanske lite dåligt ölsinne, men de är oftast väldigt... Det är lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde med de flesta hockeyspelare. När man kommer in på isen så är man väl en helt annan människa. Det kan jag tänka mig, det med de flesta idrottare. Det går väl inte att gå omkring i samhället och vara så aggressiv jämt. Utan man måste väl avreagera sig där och sen får man väl vara lugn på sidan om.
Men du var lite... Du kunde bita ifrån på isen, Mats.
Ja, för 17. Ja. Jag kunde nog om jag... Jag kunde ju inte slåss, det har jag aldrig gjort. Men alltså, då kunde jag, om jag blev förbannad kunde jag nog tjuvsmälla någon. Någon, det kunde jag.
Berätta, absolut. Nu är det preskriberat nu. Vad är den värsta tjuvsmällen som du delat ut?
Ja, det fanns en kille som hette Ken Linsman som var en sån här riktig... The Rat kallas han ju för. Det var en riktig gris egentligen. Han... tog en kille i vårat lag bakifrån rätt så fult som hette Doug Wickenheiser. Och jag fick en chans senare under matchen och ta honom, så jag fick in en jäkla propp och honom fick en 5 minuters utvisning för det. Men den var det ju värt, det tyckte jag. Och jag tror att det var den matchen jag kom in och avgjorde i sadden sen. Det var enda gången Don Cherry kom och tyckte jag hade gjort en bra match. Och det var väl för den där 5 minuters utvisningen, antar jag. Men sen gjorde jag väl en sån där grej i, kommer vi till det sen, OS i Albertville. Vi hade spelat mot USA träningsmatch för och de hade ganska tufft lag. Försökte spela tufft mot oss och jag kände väl att de killarna som var i Sverige, de var väl lite fundersam. Så jag sa ju åt Salming att börjar jag spela ju OS då. Jag sa att börjar vi gå in och smälla den jävel första byte, du och jag, så är det liksom lugnt, för då... Då lugnar de ner sig lite. Alltså jag in första byte och fick ju på en riktig propp på en kille som hette Brown. Spelade Rögle sen. Snett under, för han skulle lyfta upp honom, så han skar ju upp hela ögonbryn i plexiglas. Jag fick ju matchstraff och det var ju ett jävla liv där. De jagade ju mig på isen och när jag gick av isen då, så satt ju Börje bara flina i på båset. Han tyckte det var kul. Och sen på kvällen där i Olympiabyn, då gick jag i alla fall inte ensam med något, det kan jag säga. Utan jag såg till att jag hade 3-4 stycken med mig. Då var jag lite
spak. Det hänt? Hade de gått på dig då? Nah, tror du utanför eller?
Det vet jag faktiskt inte, men det är inte omöjligt att de i alla fall har skrämt upp en ordentligt. Men
ja, det var ändå så etablerat. Du pratade väl Albertville 92, där det var Stanley Cup-mästare.
Jo, men det var ju, jag har ju aldrig sett den tacklingen. Det finns inte på YouTube heller. Jag tror inte att den var. Jag fick ingen utvisning direkt, utan det var ju det här med att han började blöda som en gris då, som man ofta gör när man får ett ögonbryn som går sönder, som gjorde att domaren tog mig på matchstraffs. Så jag fick ingen avstängning, ingenting. Nästa match spelar jag ändå, kanske mycket tack vare våran överledare Bosse Tovland som förhandlade bort det. Men ja, det är väl de två smällarna. Sen har jag gjort en onödig grej. Jag har tagit en låg tackling på Ray Bork en gång i tiden i Montreal. Och det berättade jag för Jesper Mattsson när jag spelade i Malmö. Så han tyckte jag skulle göra en sån där låg tackling. Och det gjorde jag faktiskt på Christer Olsson då i Brynäs. Så det var ju väldigt onödigt. Hans knä gick ju sönder och han... Det var ju väldigt onödigt, men det är sånt som händer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte på det, Mats. Kommer du ihåg ditt första NHL-mål? Vem som var målvakt? Vilka det var emot? Och det var hemma i gamla Forum eller vad var det?
Nej, det var säkert, jag tror att det var i Forum. Men det var ett riktigt turmål som en annan kille fick först, Mark Napier. Men han ändrade det till mig, för jag hade varit sist och peta i pucken bara. Men jag kommer inte ihåg vilken det var mot. Däremot kom jag ju definitivt ihåg min första träningsmatch. Skulle spela mot Philadelphia hemma och träningsmatch tänkte man väl, det är väl, ja, kommer väl lite folk att titta, som det var i Gävle kanske 1500 mot 4000, men det var ju i Forum var det ju slutsåld, så det var ju fullt på läktaren. Och mot Philadelphia Då gjorde jag 3 mål min första träningsmatch, varav 2 var på Pelle Lindberg, och det var ju, det minns jag ju. Det var ju en rätt så bra start på min karriär i Montreal. Hattrick första träningsmatchen. Det var den enda match jag spelade med Lafleur också. Det var ju stort bara där.
Ja, som sagt, du har fortfarande rookie-rekordet och rekordet när det gäller poäng för en vänsterforward. Du gjorde 110 poäng. Det är siffror som inte är lätt att komma upp i idag. Det var väl ingen som var över 100 poäng i år, va? För var det en spelare som var över 100 poäng?
Nej, det är ju skillnaden. Det är bara att titta på målvakterna. De täcker nästan hela buren. Jag har ju tittat på Malmö lite grann i år, och den finska målvakten de hade nu på slutet, det var inte många millimeter att skjuta på där, utan målvakterna var ju mycket mindre, och det är klart det var ett annat spel. Så det, jag tror inte att någon kommer att ta rockerrekordet i Montreal, för det är svårt att göra så många poäng. Svårt som rookie att komma in i de 2 första femmorna också nu för tiden, för det är väl de som gör poängen. Tredje och fjärde femmorna, framförallt fjärde femman, är ju nästan bara vattenbärare till de andra, så att det är något rekord som kommer att stå sig, det tror jag. Jag har ett annat rekord som jag är rädd för varje år, och det är ju att jag har haft mest assist i en All-Star-match.
Ja, just det, 5 stycken. Lemieux satte poängrekordet i den, va? Var det inte så?
Hade 6 poäng eller sånt där. Och det rekordet är väl större risk att det ryker, för det görs 20 och 25 mål i de matcherna. Men jag brukar kolla dagen efter med min grabb som tittar på det där lite grann och fråga om rekordet står, så ja, det är lugnt, farsan säger.
Ett år till.
Ja, ett år till. Men det ryker nog snart. Men de andra kan jag nog få behålla.
8 år i klassiska Montreal. Jag menar, det finns ju så mycket naturligtvis att prata om, för det är massa matcher och med en enorm hockeykultur påpassade. Men hur skulle du vilja... Finns det någonting sådär som du skulle vilja lyfta fram från den här tiden speciellt? Förutom då Stanley Cup-triumfen?
Ja, det var ju... 86 var det laget vi hade. 86 är ju... Alla säger att det var lite unikt med sammanhållningen. Det var ju... Man kan ju tro att alla är egoister och kämpar för sina egna löner och så vidare. Men den sammanhållningen vi hade då, den var ju verkligen svensk känsla. Fruarna höll ihop, de samlades och tittade på borta matcherna på någon restaurang eller hemma hos någon, och vi killar tog hand om varandra. Vi hade våra lagfester ibland och sådär, så vi hade en väldigt bra lagsammanhållning, och den kan ju garantera att den finns ju inte kvar nu för tiden, utan nu är det väl mer egoistiska spelare än vad det var då. Men det var ju de här ledarna med Gainey och Robinson i spetsen som verkligen visar sitt ledarskap genom att ta hand om allihopa.
Var det mer festande med rock'n'roll förut än nu, tror du?
Ja, det tror jag. Jag tror att fysiskt sett så är hockeyspelarna mycket bättre nu. De tränar ju mycket hårdare off-ice och så vidare. Sen kanske på isen, hockeykonditionen kanske fanns hos de flesta förr, men just det här allmänna fysiska statusen, den är ju bättre. Man sköter sig bättre med mat och proteindrycker och allt vad man håller på med. Vi hade nog rätt många i laget som drack 5, 6, 7, 8 öl kvällen före match utan att bekymra sig. Men så länge man producerade och gjorde bra ifrån sig, så var det ingen som brydde sig om det. Tyvärr för många, men så var det. Sen hade vi några naturligtvis som varit mer eller mindre alkoholister, men det tror jag inte att det är nu, utan nu är det ju, nu sköter man. Så är det frivilliga träningar, då är alla där. På den tiden så kom det väl högst 2 stycken om det var frivilliga träningar. Det är seriösare på något sätt nu.
Men det var lite av mentaliteten, var det inte det, Mats? Att det var lite,
jo, liksom... kanadensiska mentaliteten var ju så. Ja. Det var ju många som kom till träningsläger och behövde förlora 5-6 kilo. Det hände ju inte nu, utan de började ju första träningarna, tog på sig grodmansdräkter och soppåsar för att svätta som 17. Det är ju seriösare nu, helt klart. Nu har man ju personliga tränare hela sommaren och karriären är ju längre också nu. Det är ju tack vare att de har ju en helt annan fysik.
Trots allt, Montreal Canadiens har inte vunnit Stanley Cup sedan 1993. Inget kanadensiskt lag har ens vunnit Stanley Cup sedan 1993. Vad är det som händer, Mats Näslund?
Ja, det som hände för 10, 12, 15 år sedan, det var ekonomin naturligtvis. Kanada är ju ett mindre land än USA och har väl haft större problem i samhället så. Men nu för tiden så är ju både Toronto och Montreal och Calgary har ju också varit en ganska rik förening och Vancouver också, så att det är lite beklämmande att inte Kanada vunnit, för jag tror Kanada snart behöver vinna Stanley Cup igen för att hålla intresset så där jättemycket uppe för den generation som är 15-20 år gammal nu, så inte de får några andra intressen. Så att det svider i Kanada att inte de har vunnit Stanley Cup på så länge, det är helt klart.
Går du beskriva vad ishockeyn betyder för det kanadensiska folket? För det är ju nationalsporten, och jag brukar säga lite grann, det är som fotboll i Brasilien. Men alltså, du som har levt i det och i den hetaste av hockeymiljöer, går du förklara vad hockeyn betyder för nationen?
Nej, det är svårt att förklara, men vi har ju en liten känsla här om fotbollen i Barcelona och i Manchester och så vidare. Och hockeyn är ju, det är ju lika stort i Montreal och Toronto och ute på landsbygden. Vi kom när vi var till spelade VM i Quebec, så åkte vi genom jättelandsbygden kan man säga, nere från USA upp till Quebec och träffade några skogshuggare på någon bensinmack när vi stannade och tankade. Och de var ju jätteimponerande, svenska landslaget kom, och de visste ju direkt vem jag var och så vidare. Så att alla samhällsgrupper är ju jättehockeyintresserade. Sen tror jag inte att de vanliga arbetarna har råd att gå på Montreal och Torontos matcher, men de följer på TV och de är ju, kan ju allt om alla. Du matas ju det är helt sjukt i Montreal dagen efter match. Det är kanske 5 olika TV-kanaler och radiokanaler som bara sitter och diskuterar offsider och varför det vart icing då och håller på och tragglar hela dagen. Och det sitter folk och lyssnar på. Det är helt ofattbart för mig, men det är hockey. Det har provats med baseballlag i Montreal, men det funkar inte. Och basketlag funkar inte heller. Det går i Toronto, men inte i Montreal.
Och 1990 så bestämmer du, eller ni, familjen. Då var du assisterande lagkapten i Canadiens. Det var du under de 5 avslutande åren. För att flytta till Europa, till Schweiz, till Lugano. Varför då?
Ja, dels hade väl jag började fått lite mindre istid. Kom en ny tränare som naturligtvis Pat Burns, som ville spela sina killar lite mer. Och så kände jag att jag fick ju precis lika mycket betalt i Lugano som i Montreal för att spela 40 matcher istället för 80. Så att jag kände att hungern fanns inte kvar riktigt, så jag behövde något nytt. Och genom Fisken Olsson så fick jag ju kontakt med Lugano och förhandlade fram ett bra kontrakt där, så att jag beslutade mig för, jag skrev ett 2-årskontrakt i Lugano och jag och Magnus Svensson kom dit samma år och John Slettvold var tränare, så att det kändes jätterätt. Men vi förlorade finalen mot Bern efter att ha slagit ut Klåten i semifinal, jämna matcher i finalen, så då ska ju några halshugga, så det är ju oftast utlänningarna. Så Magnus och jag fick ju kicken därifrån. Magnus hade nog bara 1-årskontrakt, men jag hade ju 2-årskontrakt. Så då det var väl den största motgången jag haft i hockey, och enda motgången också. Så då...
Var du besviken då när du fick gå?
Ja, det var jag, för jag tyckte inte att vi var så nära att slå Bern. Och jag hade haft en bra säsong och vi slog Klåten väldigt lätt som var ett tufft lag, och jag tyckte det inte var rättvist, och med facit i hand vad jag upplevde efter det så kan man väl säga att jag känner väl ingen dåligt samvete för det, för jag har ju vunnit lite grann efter jag flyttade från Lugano och de har inte vunnit så mycket, så att de ersättare till mig var en kille som heter Brian Propp, och han var inte länge. Sen var även Igor Larionov där ett tag, men han var inte heller så länge. Så att det var svårt att få något kontinuitet i schweiziska lag. Så att, det är väl även nu folk som flyger därifrån rätt var utan att fatta varför. Eldebrink var väl nu senast där, så att de har inget tålamod kanske.
Och då så hamnade du i Malmö, i Skåne, och där du fortfarande är kvar. Berätta hur det gick till. Percy Nilsson
och... Ja, Percy Nilsson var nog inte, jag tror inte säkert att han visste vem jag var ens. Han var inte så där jätte...
Men den satsningen som Malmö
gjorde... Ja, satsningen hade ju Malmö gjort några år tidigare. Och när detta hände i Lugano så... Så hade ju jag Björn Wangsson som advokat då, eller agent heter det nu för tiden. Och vi sonderade väl terrängen lite grann, alltså där vad som kunde. Det gick ju väldigt fort efter säsongen i Lugano. Och min fru, hon har varit ganska mycket i Malmö och har en moster och tre kusiner här, så att när Malmö kom på tapeten så var ju hon, hade inte hon emot att flytta hit. Och visste precis var vi skulle bo och så där, och hon bestämde att vi skulle bo här innan jag hade varit här överhuvudtaget. Så att för mig var det ju ganska lätt att flytta hit. Och sen var ju Malmö lite heta. De hade ju gått upp i elitserien ett år för och satsade och hade ju fått hit och Pekka och Hallin och Matti Pauna och så vidare. Så det år jag kom så kom ju Roger Hansson kom ju bland annat. Och några till. Raimo Helmen var ju redan här också. Så Malmö var ju ganska hett. Men när vi kontaktade Malmö så svarade ju Tommy Theorin att de hade redan spikat truppen. Så att det var inte så intressant. Men då hade ju Wangsson en kompis här som skrev i Kvällsposten som heter Lennart Jarlevik. Och han skrev ju att det var ju skandal om de nekade mig, så då öppnade de plats genom att ta bort en spelare i truppen. Jag tror det var Lennart Hermansson som gick till Moda eller Örebro. Och då öppnade de ju upp för mig. Och det var... Ja, det har jag inte ångrat. Vi trivs ju jättebra. Jag fick ju uppleva mycket så jag kom till Malmö. Det var ju det var ju fullt i alla matcher. Och det var hockeysug. Sponsorerna stod ju på kö för att sponsra MIF. Och seriebiljetterna var ju... återvärda. Det var ju mer intresse för hockeyn än vad det var för MFF då när jag kom. Så att det var jätteintressant de tre år jag spelade i Malmö.
Timo Lahtinen som coach och med Percy Nilsson som hade köpt sönder åtminstone halva Färjestad, och det var lite, alltså det var ju det här var ju på något sätt en milstolpe för svensk ishockey, för gjorde vi inte i Sverige.
Nej, när vi åkte runt och spelade det året så verkade det som publiken trodde att vi var de enda som hade ersättning, att de andra jobbade helt ideellt, för det var ju ett hopköpt lag så att säga, men Timo var bra för han fick det ihopköpta laget att fungera. Han styrde inte upp allt för mycket så, utan han såg till att vi trivdes och hade det bra och fick det att fungera. Det var ju trots allt många stjärnor, eller många för detta stjärnor också, så att Timo gjorde jättebra. Han gick inte in och styrde upp och förstörde någonting, utan han såg till att det funkade och alla trivdes, och det gav ju två SM-guld och ett Europacup-guld.
Ja, SM-guld både 92 och 94 och ett Europacup-guld. Och den där klassiska finalen när Börje Johansson, Peter Forsberg är på honom efter matchen där 94.
Det är också någonting man kan titta på SVT:s öppna arkiv, och det är ganska kul för det är väl Albert Svanberg som jag intervjuade där med Peter efteråt. Han blir ju helt chockad. Det är ganska kul, och det är ju kul även att verkar inte som Peter riktigt har förlåtit Börje heller. De är inte så bra kompisar.
Men vilken tid att Malmö då skulle vinna SM-guld. Det fanns ju inte på kartan en 10-15 år innan.
Nej, men Skåne hade ju börjat i alla fall blivit bra i TV-pucken och sånt där. Så att jag visste att Skåne spelade hockey i alla fall. Så att, sen var det väl Rögle då, när en annan började samla hockeybilder och sånt där. Rögle var ju uppe i allsvenskan då i alla fall, så att men det var ju fotbollsstad, och det är ju en fotbollsstad, så att det var ju jättekul att några år bryta det.
Ja. Och efter då vi ska komma till landslaget så småningom, Mats, men vi avhandlar klubbkarriären först, så gör du en avstickare Tillbaks till Nordamerika, till Boston Bruins, den första lockout-säsongen 95, den som New Jersey sedermera vann, med Jacques Lemaire som tränare av alla, alla människor förresten. Och du berättade för mig, ja, det var ju bättre betalt där några månader än varit helt år i Montreal.
Ja.
Det hade hänt grejer då med
det
lönerna.
Det hade hänt rätt mycket med lönerna. Det började ju med att jag tränade ju B-juniorerna i Malmö, alltså de som var 16-18, och så skulle ju Gretzky and Friends gör en Europa-turné i januari. Han hade väl bjudit in sina polare från Edmonton, och det var väl några ryssar också med i laget. Att åka på en turné i Europa och spela, jag vet inte om det var för att de skulle få in pengar eller om det var bara för roligt, men de skulle ju komma till Malmö, och då frågade Per om inte jag kunde tänka mig att vara med, och då hade jag ju varit på is varje dag, hade ju ingen kondis kanske, men jag hade ju isvana. Och då sa jag det, att jag spelar igen, men då vill jag spela med Raimo och Helminen igen. Och det gick de med på, så Roger Hansson var ju snäll och flyttade sig på sidan och spelade i en annan kedja. Så jag hoppade in och spelade den matchen och gjorde väl, tror jag gjorde 2 mål och 2 assist. Och då, efter matchen, så tyckte väl Malmö-journalisten att nu när du ändå är inne i det, så är det lika bra att fortsätta att spela i MIF resten av året. Men då sa jag väl att nej, men om det är någon tog en i NHL som vill skriva kontrakt med mig, så kan jag väl tänka mig det. Och det, jag tänkte inget mer på det, för 2 dagar efter ringde Björn Wangsson igen. Så vad var det du sa, sa han. Ja, jag sa väl det. Så det, ja, men nu är det 2 lag som har hört av sig till vårt kontor i New York. Och är du intresserad? Eller vad? Ja, så det är väl klart att har jag sagt det, så kan det vara kul.
Då var du 35 år.
Då var jag 35 år, ja. Och det var, jag tror att det var St. Louis och... Nej, det var Chicago och Boston som hörde av sig. Och Chicago ville att jag skulle vara på tryout, och Boston ville skriva kontrakt direkt. Var jag klar alltså sjukkontrollen, läkarkontrollen. Så att då hade lönerna gått upp så mycket, så på de 3 månaderna tjänade jag mer än vad jag gjorde på ett år i Montreal. Så att det hände rätt så mycket de åren jag spelade i MIF i NHL med lönerna. Lönerna vart ju offentliga då precis när jag flyttade från Montreal, så att man kunde liksom jämföra med vad likvärdiga spelare och så vidare tjänar, så att sen stack ju lönerna vägna enormt.
Inga hard feelings från Montreal-publiken? Jag menar, du går till Boston som är en av de värsta antagonisterna.
Nej, men jag tyckte inte det var så kul att komma hem och spela i Forum faktiskt. Det var... Vi hade ett ganska bra lag i Boston, så vi vann båda matcherna i Montreal, och vi förlorade ju mot New Jersey i slutspelet. Och det visade sig att de vann Stanley Cup sen. De vann ju lätt mot oss, så vi var inte ens nära. Men...
4-1 i matcher vill jag minnas. Ja.
Ja, nej, jag tror att de vann. Finalen kanske de vann, men mot oss vann de ganska lätt.
Ja, får inte 4-1 i matcher mot er?
Ja, jag kommer inte ihåg.
Jag tror det.
Jag vet att jag gjorde ett mål i alla fall. Men...
du gjort mål för Boston, ja.
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 Men nej, det kändes inget roligt att komma hem till Montreal och spela faktiskt. Och publiken var ju, Montreal var inte bra några år där, så det var liksom inget drag direkt heller. Det var ju inget burop, det var inga stående ovationer heller direkt. Men några plakat fick jag ju när jag spelade mot Buffalo och Hartford och sånt där, för då var väl några uppe längst upp på läktaren som hade skrivit något plakat, men annars var det ganska lugnt återkomst på det viset.
Beskriv skillnaden. Det är ju 2 klassiska klubbar, Montreal och Boston. 2 av de så kallade Original Six. Skillnaden, likheterna mellan de här båda klubbarna?
Ja, hockeyn är ju mindre i Boston. Den är ju stor, men det är ju bland vissa grupper. Du, som Boston-stjärna så kan du ju gömma dig ganska bra in i stan och gå och handla din mat och gå i saluhallar och sådär, men det kan du inte göra i Montreal, utan där vet ju alla vem du är, slaktan eller barberan eller... Så att de hade ju ganska fridfull tillvaro där, Ray Bourque och Cam Neal och dem på den tiden. Men de som är fanatiker i Boston är kanske ännu värre än Montreal, för det är ju ofta slagsmål på läktaren och det är ju ett jäkla liv i hallen där när de spelar mot Montreal. Staden som sådan är ju inte någon liksom jättehockeystad som jag upplevde i Montreal. Jag har alltid sagt att vinna Stanley Cup, det måste vara en jäkla skillnad att vinna Stanley Cup i Montreal än att vinna i Tampa, eller om du kan råka vinna i St. Louis. Alltså, att få vinna Stanley Cup i Mekka, det är ju naturligtvis enormt stort.
Ja, det är lite, kan du förklara det? För att De flesta av spelarna i ligan är ju fortfarande kanadensare.
Mm.
Men när till exempel New Greenwich och Los Angeles Kings möter final, det är klart att det är stort för det är Stanley Cup. Men om Calgary möter Tampa i final när Ottawa Anaheim, då blir det på något sätt en helt ett helt annat ljud i skällan. Då är det hela Kanadas lag på något sätt.
Ja, då
och det är lika många kanadensare i Ottawa som det är Philadelphia Flyers eller vad det nu väljer för lag.
Ja, men alltså, det är ju nationalsporten och finns det bara ett lag kvar att hålla på så håller man ju på det för att Kanada ska vinna. Det är, som sagt, och det svider nog väldigt mycket att inte Kanada vunnit Stanley Cup på så många år. Så att det två kanadensiska lag i en final, det vore ju liksom ett fruktansvärt lyft för hockeyn.
Mm.
Vancouver och Montreal i en final, det vore ju enormt.
Ja, och nu har ju dessutom Kanada fått tillbaka ett lag. Det var ju stor uppståndelse när Winnipeg en gång försvann. Nu är de tillbaka.
Ja, det är ju alltså när man har sålt sina lag som Quebec har gjort och sålde sig vidare till Colorado. Det är ju... Det förlåter nog inte folk. Så att Quebec vill väl ha ett lag själv och jobbar väl hårt på det. Ska vi bygga nya arena och så vidare. Men Quebec kanske är lite för liten stad för att dra runt ett NHL-lag.
Mats, vi tittar på dina siffror här nu. NHL-siffror, vi pratar grundspelsmatcher. 651 grundspelsmatcher, 251 mål, 383 passningspoäng. Det gör 634 poäng totalt på 651 matcher. Det är ett snitt på 0,97 poäng per match.
Mm. Det skulle vara över 1,0 om man skulle vara nöjd. Men...
Nej, ärligt talat, det är ju enastående siffror.
Ja, det är det. Alltså, kan man göra en poäng på en match nästan, så det var väl ett mål man hade när man spelade hockey i både Timrå och Brynäs och landslag och allting, att försöka göra en poäng på en match. Så kan man hålla det, så är det är ju ganska stort. Det var väl sista året som det gick ner, och så annars har jag väl höll en poäng på en match.
Och även i slutspelet, 102 slutspelsmatcher, 35 mål, 57 assist, 92 poäng på 102 slutspelsmatcher. Det ska ju ändå vara tuffare och svårare.
Ja, det är väl starkare siffror egentligen, för slutspel är ju tufft. Det är då man ska producera, och det gjorde jag ju. Så det är nog mer imponerande siffror.
Du tillhör ju den exklusiva skara som har vunnit SM-guld, har vunnit 3 stycken till och med, både Brynäs och Malmö. Du har vunnit VM-guld. Du har vunnit OS-guld. Och du har vunnit Stanley Cup. Ni är 5 stycken. Kan du dina kompisar?
Ja, det är ju naturligtvis är det ju Thomas Jonsson och Håkan Lobe, ja, för vi vann ju samtidigt. Sen är det väl Kronvall, ja. Va? Och sen är det väl Modin, kan det vara det?
Jajamensan, Sundsvalls kompis. Ja. Ja, eller han är väl på andra
sidan. Han är på andra sidan,
Njurunda.
Han och Zetterberg är från Njurunda.
Det går en sägs att du någon som du är ju Stanley Cup-mästare, du är världsmästare, du är svensk mästare, du är olympisk mästare, du har sagt någon den egentligen det är vaktmästare.
Ja, nej, det, jag har sagt det, men det är egentligen Wille Löfqvist som sa det när vi vann i Brynäs. Han jobbar som vaktmästare det året på en skola, så han sa det efter några år att nu är man både svensk mästare och vaktmästare. Man har tagit dubbeln i år. Så det har jag väl citerat faktiskt.
173 landskamper. Är det någon A-landskamp? Är det någon match som sticker ut så där extra som?
Ja, första matchen är väl mot ryssarna.
Ja.
Den är ju minns jag, för det var ju Tretjak i mål och jag tror jag gjorde mål efter 50 sekunder och sen fick jag en straff som jag också gjorde mål på, så den kommer jag ihåg. Det är inte så jättemycket av karriären jag kommer ihåg faktiskt, men det är klart att man...
Varför gör du inte det? Spolar du bort bara? Är det någonting ni lär att det var den matchen, det är över, nu är det nästa utmaning, eller hur funkar det?
Ja, eller så är man glömsk för många smällar mot huvud. Jag vet faktiskt inte, men Lillehammerfinalen kommer man ju, alldeles stora matcher kommer man ihåg naturligtvis. När vi vann VM-guld i Finland när Sudden avgjorde det mot ryssarna, det är klart, sånt kommer man ihåg, och sånt ser man ju på TV med jämna mellanrum, så man blir påminn om det hela. Sen den där matchen vi pratade om förut med 3 mål på Honken, jag kan inte säga hur målen gick till eller någonting, det kommer jag inte alls ihåg. Så att nej, det är inte så jättemånga minnen som är jätteklara faktiskt.
Jag tänkte på en annan sak. Marcus Näslund kom ju efter. Jag vet att han fick massor med frågor hur hans släktrelation såg ut.
Det är inte så
har han skällt på det? Att var du tvungen att komma före?
Nej, det är inte så jäkla kul att komma och fråga om Marcus är min son. Men det hände det också. Nej, vi är inte släkt sådär. Så att vi vet av det i alla fall.
Ja.
Och den dag de släkt forskar på mig ganska mycket där uppe i Sundsvall och det är väl inget som direkt tyder på. Det är väl mer en ångerbalans släkt och vi är en medelpad släkt, så att det är klart någonstans går vi väl ihop, men inte så att vi har några gemensamma förfäder.
När du tänker tillbaks på karriären och så får uppleva, jag menar, det är ju som sagt, ni är bara fem stycken. Hur blev du en sån vinnare?
Ja, det är någonting man inte vet själv, det tror jag. Jag tycker inte att det är en extremt dålig förlorare när vi spelar kort och golf och krocket och allt sånt där. Men alla andra tycker säkert att jag är det. Så det där är någonting man har i blodet på något sätt. Jag har inte blivit uppfostrad för att vara en vinnare heller. Det är... Men det sitter nog i ryggmärgen att man vill vinna till nästan varje pris. Och det sitter väl i stamtavlan på något sätt, antar jag. Kan jag tänka mig.
Ju äldre du blev, jag menar sista svängen då var du 35 år, fanns den där samma gnista kvar fortfarande?
Nej, jag kände väl i Boston att efter 5-6-7 matcher att nej, men det här kan jag ju liksom. Det gick bra för mig i Boston. Ganska länge låg jag på en poäng per match där också, men gnistan fanns inte kvar då. Och jag kände, även om jag kunde skriva kontrakt med kanske Boston eller något annat lag, så kändes det att jag hade liksom, det hade dött ut.
Efter karriären, hur tänkte du då? Vi är alltså framme vid säsongen 94-95. Du gjorde den korta säsongen, 48 matcher var den i Nordamerika då i grundserien, och så blev det en runda i slutspelet. Vad stod du då liksom? Hur funderade du?
Ja, jag jobbade lite som scout åt Montreal i och med att jag var juniortränare här. Och när jag tänker tillbaka så hade jag nog fan lite lön av Montreal även när jag spelade i Boston. Men det var väl ingenting som påverkade deras budget. Men
det är preskriberat nu.
Det är nog preskriberat, ja. Men jag var ju helt medveten om att satsa på en tränarkarriär betydde att man skulle behöva flytta förr eller senare. Okej, man har kunnat träna något elitlag här nere, men sen för att utvecklas så skulle man ju behöva flytta runt, va? Och jag tyckte var varannan tränare skilde sig, de bodde på olika ställen och det lockar ju inte alls, utan jag är ganska glad att jag hade utbildat mig till snickare då i Timrå först, eller Sundsvall, och jobbade som snickare i Gävle i 3 år. Jag var väl lite mer proffs sista år i Gävle. Så jag hade den utvägen från hockeyn istället för att hanka kvar som division 2-tränare som Tommy Sjödin gör. Han brukar säga att det är mig...
Jag kommer ringa dig efter det här.
Är det mig, ja, du menar när du säger någon som hankar kvar som division 2-tränare? Men alltså åka runt och vara scout i Ryssland och hänga kvar i... Träna division 2-lag runt hela Skåne, det kände jag att det inte jag. Så jag är jättenöjd att jag hade snickeriet som utväg.
Du berättar för mig att folk kommer fram till mig, varför ska du jobba för? Ja. Är det du som har varit NHL-proffs? Du ligger väl och badar i badkaret?
Ibland får man ju förklara ursäkta att man måste jobba, för de tror att man inte behöver jobba någon mer. Men som sagt, vad lönerna är, de tjänar väl mer i elitserien nu än vad jag tjänar i NHL, så att jag kan ju inte leva. Ja, om jag lever väldigt knapert så då skulle det kanske gå, men med den livsstil vi har, det skulle ju inte funka om inte jag jobbar, även min fru jobbar, så att det är ingenting man...
Har du för utsvävande livsstil då?
Nej, men vi vill ju gärna åka ner till Marbella några gånger per år och
golfen är viktig för dig.
Golfen har blivit viktigare och viktigare, och jag tror att det är ett väldigt viktigt socialt nät när man blir äldre också. Jag ser ibland Så kommer jag inte börja planera när man blir pensionär. Men jag tycker de gubbarna som går där nere, som det är ett gäng nere på Ljunghusens golfklubb som är säkert 80 plus allihopa. Jag tycker de är fantastiska att de kan träffas varje morgon och spela 9 hål i, även i minusgrader. Så att jag tror att socialt sett så tror jag golfen kommer att betyda mer och mer för mig.
Ingenting med ishockeyn idag?
Nej,
alltså aktivt, uppdrag alltså.
Jag har ju följt Timrås öden som mest, och även sista 7-8 matcherna här i Malmö år, och jag tyckte det var riktigt kul att se hockeyn, för de har spelat en roligare hockey, och på slutet tycker jag att de vann serien mot Leksand rättvis. Så att jag ser väl fram emot att gå på mer matcher i elitserien nästa år in i Malmö, men inget aktivt. Jag var ju med Bengt-Åke som
lagledare, eller?
Ja, team manager kallas det. För han, Bengt-Åke ringde mig och frågade om jag var intresserad av att hjälpa honom. Och jag hade ju ingen tanke på det. Jag var på väg ur hockeyn då redan och tänkte väl efter vad Bosse Tovland och de andra team managerna hade gjort när jag var med. Och det var ju, ja, det var väl att samla in passen och fixa hotellrummen och gå på delegationsmöten och försöka skydda de som haft matchstraff som jag hade någon gång då. Det var ju inte så jättelockande, men den biten som var kul med Bengt-Åke var ju att vi tänker ganska lika. Om jag sa någonting så lyssnade jag. Han gjorde naturligtvis inte som jag sa jämt, men vissa grejer såg jag att han gjorde som jag sa till dem. Så att jag, feedbacken nu Bengt-Åke, och att få vara med spelarna på träningar och omklädningsrummen mellan perioder och sånt där, det var ju det som var det roliga för mig. Sen har jag följt själv och hålla reda på mitt pass, och det var ju ännu tuffare att hålla reda på 30 pass varje resa. Så att den biten var väl inte någon jätterolig grej, men vi hade jätteduktigt folk på kansliet som skötte det mesta med den biten, så det var lugnt.
Innan vi lämnar ishockeyn, Mats, några frågor, för jag är nyfiken. Vem är den bästa du spelat med? Bästa spelaren du spelat med? Du har ju några att välja på. Det är Gaino i Lafleur, det är Robinson, ja. Och det finns ju Foppa, och det finns ju
Det finns så många, ja, att om man skulle lyssna på alla gånger jag svarar på den frågan, så tror jag nog att det är rätt många olika som...
vilka är de vanligaste svaren då?
Ja... Vanligaste svaren, ja, det blir ju naturligtvis den Jippo-matchen eller Åsa-matchen med Mario Lamieux. Det var ju naturligtvis en upplevelse. Han var ju duktig, naturligtvis.
Han var bättre än Claude Lamieux.
Han var bättre än Claude Lamieux. Men sen Peter Forsberg, han var som bäst, och Mats Sundin var som bäst. Det är ju inget att hymla om, att de var också jättebra. Så att peka på en, det finns en kille som jag har riktigt uppskattat att få spela med, och det var i OS i Lake Placid. De kallade in en gammal gubbe som spelade i Leksand. Han hade inte varit med i landslaget på några år, men då fick jag spela med Mats Åhlberg, och det var stort, tycker jag. Han kanske inte var bäst av alla, men det var stort.
Legendarisk kedja med Söderström, Labbråten och Åhlberg.
Exakt, de första betalda svenska hockeyspelarna från PG Gyllenhammar och Volvo och Jofa, vad det nu var. Så att bästa jag spelar med, Chris Kjellios säger jag väl kanske då, idag.
Ja, han spelade till han var 48 år.
Ja, han spelade till han var, för han hade ett mål att komma med ett OS till, jag vet inte var det gick någonstans, och då hade han gärna varit med som materialare vad som helst bara för att få göra sitt, om det kanske var sjätte OS eller sånt där. Så att nej, Chris var bra.
Ja, det är ju nästan lika någonting med att du har spelat, vem är det bästa du har spelat emot? Du har ju spelat
Det är Gretzky.
Det är Gretzky.
Ja,
för det är ju intressant. Den frågan ställer jag till de som har mött båda två, Gretzky, Lemieux.
Ja, jag har ju även kunnat ha sagt Chalamov och eller Petter.
Ja, du får välja alla. Är Gretzky alltså nummer?
Ja, Gretzky nummer.
Varför då?
Ja, han hade ju allt. Jag menar, han gjorde en 90 mål och 300 poäng nästan, och han var bäst i alla de stora finalerna i Canada Cup och sådana grejer. Så att jag spelade mot honom första gången i junior-VM också, så att jag har ju följt hans karriär och med stor respekt har jag för honom och han för mig. Så att, nej, han är den största för mig.
Den bästa tränare du har haft, eller den tränare som har betytt mest för dig?
Ja, betytt mest, det är naturligtvis någon som plockar fram när man var ung. Och vi hade ju en tränare i Timrå som Biffen Nilsson då, som tränade Timrå, som på något sätt kanske tjatade in mig i Tre Kronor också när Tommy Sandlin var tränare. Så han betydde ju mycket starten av min karriär. Och sen den som var det bäst hockeykunnande och allting, det är ju Jacques Lemaire som jag hade då i Montreal några år. Det behövdes ingen video och grejer för att han skulle kunna förklara vad som hade hänt på ett baklängesmål, för han hade sett det och visste exakt vad man hade gjort för fel. Och det fanns liksom inte, man kunde inte säga och förklara att man hade gjort sig eller så, utan han visste exakt om han hade bommat markeringen. Så att det tror jag väl är den bästa tränare jag har haft så.
Taktiskt sett är det stor skillnad på europeerna du har haft jämfört med nordamerikanerna?
Ja, det var ju mer taktik än någon gång i Europa och Sverige och mera bågar hit. Hockeyn är ju ändå read and react, som nu de flesta säger. Det är inte alltid pucken kommer som man har ritat, utan jag tycker inte hockeyn på den tiden var så jättetaktisk, utan man gjorde efter vad som hände på isen och så vidare. Sen hade man vissa ramar att hur man skulle åka så där, men det mesta är nog bara att reagera efter tillfället och vad som händer. Det är väl de spelarna som har varit bäst genom tiderna också. Inga uppstyrda robotar, utan de som spelar på intuition, de är de bästa.
Sitter många unga hockeyspelare och lyssnar på det här. Kan du ge något tips? Vad är det viktigaste att tänka på om man vill bli en bra ishockeyspelare? Jag menar, du har något längre än, bättre meriter än du har ingen i Sverige.
Jag tycker att de frågar alla äldre idrottsmän eller gamla idrottsmän vad de har för råd att ge. Och jag tycker de flesta säger ha roligt. Och det tycker jag är ganska viktigt, om att man ska ha roligt, och då orkar man säkert träna mycket mer. Och det tycker jag är genomgående för vad äldre idrottsmän säger. Ha roligt. Men det är inte så lätt att säga det om man aldrig får vinna. Men kanske det jag har lärt mig, det är väl att lyssna på de rutinerade killarna i lag och göra som dem och se hur de gör. Det tror jag är rätt så viktigt, för jag har hela tiden kommit tillbaka till att ledarna i laget och ledarna på iset är ju oerhört mycket viktigare än de som står i båset, för att det är ju de man ska se hur de gör och ta efter. Och det fick jag lära mig först i Timrå av de äldre och sen i Brynäs och så vidare. Så det tror jag är viktigt.
Jag tänker på det här, vi kan tala om att lära sig hantera och förlora. Det är kanske viktigt att hantera och lära sig vinna, för det är inte heller helt enkelt.
Nej, det kanske gäller att hitta sina vettiga förebilder i laget där också.
Har du haft någon förebild som du har sett upp till så där att ja, den där, han har någonting som jag skulle vilja ha?
Nej, men man har väl plockat av olika. Man fick ju plocka Stigge Salmins attityd i Brynäs och vinna, och det här med att kanske inte hålla på och snacka och stretcha tillsammans med motståndarna, utan man ska hata motståndarna. Det fick man ju plocka lite från Brynäs eran och sådär. Sen plockar man väl matchpreparationer och sådär från Bob Gainey, som då koncentrerar sig oerhört mycket. Så att man får väl plocka bitar från olika förebilder man har. Jag kan inte säga att en speciell är någon som jag har tagit efter så. Det tycker jag inte.
Men du gick ut och käkade med Telvén om han kom från Boston och hälsade på. Käkade ni då som spelarna gör ibland, eller var ni?
Ja, det är lite tveksamt.
Ja.
Efter matchen gick det jättebra.
Ja, jag menar efter matchen.
Ja, det gick. Ja. Jo, jag var ofta ute med Bengt Åke och Timo Blomqvist i Washington. Och sen har jag varit ute med Stefan Persson och i New York några gånger faktiskt, och ätit också, fast vi kände inte varandra. Vi kom ju från Brynäs båda två, så att efter matcherna gick det, men före matchen det funkar inte.
Sista, innan vi lämnar ishockeyn, är det någonting som vi har missat, Mats?
Ja, det ska väl kanske vara Jag har inte pratat nästan någonting om VM-guldet där.
Nej, det får vi göra. Det är så många meriter, du har ju vunnit alltihopa, ja. Vi kan ju inte sitta hela natten. Nej, nej, berätta om VM-guldet, berätta om det.
Ja, VM-guldet i Finland, det var ju samma typ av lag egentligen som vi hade i Montreal, med en mix av yngre. Lidström kom ju upp, Sundin kom ju upp, Kalle Johansson var väl kanske inte heller så gammal, och äldre rutinerade killar där också, med mig bland annat, och Rönnqvist och Bengt-Åke och så vidare. Så att det var ju kul att få vara med starten på Sundins karriär och ända till slutet. Och en annan killes karriär som jag fick vara med på hela vägen, det var ju då Niklas Lidström först när han spelade där i Finland, och sen när jag var team manager för Tre Kronor, då hans sista turnering i, det var väl i Vancouver där då. Så det var kul att vara med hela deras karriär, men Finland att få slå ryssarna i avgörande match då Sundin blåser runt fettet så vi gör mål.
Det var riktiga ryssarna på det sättet.
Det var riktiga ryssarna på det sättet, ja. Vi slog dem även i ett Canada Cup när det var ett riktigt rysslag. Så att det var stort, för att Sverige hade förlorat kanske 200 matcher mot Ryssland innan man lyckades slå dem. Så det var ju stort. Och så för Sundin då få blåsa runt fettet, och det var ju naturligtvis häftigt.
Och så har vi ett annat stort intresse, en passion i ditt liv, travet.
Ja, men det har runnit ut i sanden lite grann.
Var det efter våran häst, ja. Bravo Mystic Eye, som vi ägde ju, du och jag, Glenn Strömberg och några till, en travhäst. Och du var så du hade hand om den, och du skickade filmer på hur du tränade och alltihopa. Mm. Men det slutade med rubriker, stjärnhästen såldes för en krona.
Ja, det kan man säga.
Ja, vad var det som hände nu? Får vi höra, vad hände med våran häst?
Nej, det vet jag inte, men jag kan ju säga att det var väl en stor besvikelse, för den var ju... Vi kände att vi hittade rätt, och den var ju lovande, och det är väl en av anledningarna att jag har trappat ner med travet. Det är ju faktiskt den besvikelsen som var då, när man tror att man fått ta på rätt häst och det visar sig att hon hade en skada som vi aldrig kom på, ingen vet. Hon tränade bra som tvååring, och när vi skulle köra ner på ett sådana här starttider så att säga, kring 18-19, då funkar hon inte. Och både Mats Rålen som tränar och hans sambo som är veterinär, vi kliar ju våra huvuden, och släppte ut henne på bete i 4 månader, och hon skulle få läka ihop, och när vi kom ner på 22 tider så var det ju samma sak, så att det var ju bara djup, och det var väl liksom jättebesvikelse. Så nu är jag inte alls inblandad i trav och mer. Mats Rånen som jag hjälpt har inte så många hästar kvar, och jag känner att det har passerat mitt i mitt liv. Jag sökas till en annan tränare och så där, det kändes inte rätt, utan travet har väl i princip gjort sitt i mitt liv. Jag tittar ju på ATG Live och så där och hänger med, men jag har ju aldrig varit någon stor spelare heller då. Så att jag tycker det är kul att titta på trav och tycker de är fina hästar, men jag tror inte jag kommer engagera mig jättemycket i trav någon mer.
Men du körde ju själv och
jag
var med tränad.
Jag har haft amatörlicens.
Ja, amatörlicens.
Och vunnit 4-5 lopp och sådär. Så det var jättekul. Men det är så tufft där också. Så man måste köra ganska kontinuerligt. Annars sitter man och är rädd i vagnen. Och då funkar inte det heller.
Så att, men det kanske bara en temporär paus? Eller?
Alltså bli en delägare, en tjugondel eller en tiondel i en häst i framtiden. Det är ju inte alls omöjligt. Men att engagera som jag gjort under de sista 20 åren, det tror jag inte att jag kommer att göra igen.
Jag har 4 travhästar, alltså alla har blivit sålda för 1 krona.
Ja.
Du ska inte köpa med mig i alla fall häst nästa
år. Nej, jag har ju haft tur några år. Jag hade en häst som heter Victor Weide på 80-talet som sprang in över 700 000. Det var rätt så mycket pengar på 80-talet när träningsavgifterna var högst 3 500 i månaden. Och nu sista 4-5 hästarna jag har haft, det har ju inte funkat, så att det är, nu för tiden är det tufft att få det att gå runt. Du ska ha varit hockeyproff som Huselius och de här pojkarna, om du har Sundin, om du ska ha råd att lägga miljoner i det.
Familjen, din fru Eva kom hem här och stökade lite i bakgrunden, nu är hon tyst. Du har flyttat runt en hel, nu har du i och för sig varit i Malmö, och det finns ju värre exempel på folk som har varit runt, men de har ändå stått ut med ditt hockeyliv.
Ja, det har ju liksom aldrig varit något problem. Frun har ju varit med ända sedan Sen TV-pucken tänkte jag säga, men Timrå och tiden, så hon vet ju vad hon gav sig in på. Hon
är Eva ju... Timrå och tjej också, eller?
Nej, Sundsvall.
Sundsvall, ja. Är hon på Sundsvall och du Timrå, vilka fighter kan bli nu då?
Ja, jag vet inte vad hon... Det kan hon göra, det är inte omöjligt. Men det har ju, de har ju sett det som ett äventyr när vi har bott utomlands. Och ungarna har ju gått både i engelsk-fransk skola i Montreal, och sen gick ju framförallt Daniel, äldsta grabben, italiensk skola i Lugano, och sen har de ju gått till skånsk skola här, så att de kan ju tre, fyra olika språk.
Kan de skånska?
Nej, vi har en dotter som är född i Trelleborg som när vi kommer upp till stugan och alla norrlänningar tycker definitivt att de pratar skånska, men vi tycker väl inte det riktigt, men hon har väl ett litet skånsk tonläge i alla fall, så att grabbarna bor ju här i Höllviken och hon bor inne i Malmö, så att vi träffar dem ju väldigt ofta.
Grabbarna spelade i ishockey, va?
Ja, äldsta grabben spelade till han var 16-17, och det ställdes lite krav på sommarträning då, och då la han väl av. Och Robban, han är ju 30, han har ju spelat i Trelleborg i år, och har ju spelat i, upp till juniorer i Malmö, och sen har han provat på i Panten i ettan, tvåan och sånt där, så att han skulle väl kanske satsa på en tränarkarriär tidigare, men nu ska de ha barn snart här och sådär, så att det
är en annan
prioritering. Jag har tre, äldsta grabben Daniel har två små pojkar, och så kommer den till nu om några veckor, så att det är också en ny krydda i livet, som de säger.
Hur har det varit för de grabbarna som spelar ishockey? Jag har förstått att det inte är helt lätt, men om man har en berömd pappa som är så enormt... Ja,
nej, jag har ju förstått nu på senare år att Robban har ju kunnat haft det lite tufft. Det finns ju många föräldrar som inte tänker sig för. Och jag har väl hört någon gång någon som har sagt att du får, tror han att han får göra hur han vill, bara för han heter Näslund och sådär. Så han har nog fått sina pikar, det tror jag nog.
Mm. Och det är svårt att leva upp också till pappans standard. Det är inte så många som har lyckats med det uppenbarligen.
Nej, det är inte så många. Nej. Men nej, det vet jag inte om de har känt den pressen. Jag tror de ganska tidigt har förstått, och genom mig förstått, hur svårt det är att bli yrkesman i hockey.
Mm. Ni jobbar som snickare. Hur ser du på framtiden med ishockeyn? Och, ja, hur tittar du framåt?
Ja, hockeyn har väl problem med rekryteringen, och det har ju blivit ganska mycket negativt i hockeyn med hjärnskakning, och sen har ju hockeyn blivit väldigt dyr, och jag har ju varit på någon föreläsning med Tommy Bostedt från förbundet, och det verkar som isytorna i de stora städerna är väl problemet med istiden, men jag tycker väl i Malmö och runt omkring här så är det väl mer att få ungdomarna att börja spela hockey. Nu har vi två elitserielag i Skåne, Rögle och Malmö, så att
Panten har gått upp på
hockey. Panten gick upp också, så förhoppningsvis så blir det ett lyft för hockeyn i Skåne också, men när det gäller Malmö så måste man ju kanske integrera både första och andra generationens invandrare för att få riktig bredd igen.
Är du orolig för ishockeyns framtid? Antalet utövare, licensierade spelare sjunker successivt och stadigt.
Nej, jag är inte orolig för hockeyn. För hockeyn är väl inte det viktigaste som finns i livet. Men däremot så är det väl viktigt att ungdomarna har någonting att hitta på. Och sen om de väljer fotboll eller innebandy eller hockey, det är väl ingenting som egentligen jättebekymrar mig. Men jag tror det är viktigt att man håller på med en lagidrott och får lära sig att ta hänsyn till andra. Och det tror jag vi som håller på med lagidrott har haft nytta av, och det hoppas jag att även den här generationen kommer få chansen.
Ja, nu är vi snart klara, Mats, tror jag. Jag tänker,
har det gått en halvtimme nu?
Nu har det gått en halvtimme. Det bor ju väldigt många idrottsprofiler här. Vi körde på vägarna runt här. Här bor, ja, Percy bor ju här naturligtvis, och det är Rosenberg, och det är, vi har tittat på Pekas. Det är många idrottsprofiler som bor i området. Har ni några sammankomster alla?
Nej, det har vi inte, men när jag flyttade hit så var det ju väldigt många som bodde här nere. Vi hade väl Johan Selle i lag, och Roger Nordström är ju uppväxt här nere i Höllviken. Sen bodde ju Pekka och Lust, och sen flyttade ju Sandström och alla de här, Rijärv och alla de hit ner också. Så att det är ett populär del att bo i Malmö. Jag är ju väldigt sällan inne i Malmö, nästan aldrig, men Malmö, närheten till Köpenhamn och närheten till en storstad som Malmö är ju bra, även om vi bor egentligen i en gammal sommarstugeidyll, va? Så att vi trivs ju jättebra här nere. Men sammankomster har vi, det är ju på golfbanan man kan stöta på dem. De flesta spelar golf.
Ja, är du bäst av de gamla idrottsmännen i golf? Vad har du för handikapp?
Ja, jag har ju 10, men det finns de som är bra mycket bättre. Den som är bäst här nere kan ju kanske vara Burakovsky eller... Jaha. Sylvegård är också väldigt duktig. De är väl nere på 1, 2, 3 handikapp. Så att det finns många som är jätteduktiga. Bäst av alla vet jag inte riktigt vem det är. Men Kenta Nilsson har väl ansetts vara bäst förr i tiden. Men det är väl de som har hunnit kapp på honom.
Han skulle gå in på senior. Jag ska ringa Kenta och fråga om han vill vara med. Men han skulle in på seniortoren där, men det blev aldrig något.
Nej, det är väldigt tufft. Alltså. De som håller på med golf hela sitt liv, det är... Det är inga duvungar.
När ska du upp imorgon och jobba, Mats?
Imorgon så ska jag börja klockan 7, ja. 7 till 4, det är varje dag. Fredagarna är lite kortare arbetsdag. Sen ska jag åka upp till Timrå imorgon. Så att
just det.
Och flyga upp dit på kvällen.
Och få bli hedrad där uppe tillsammans med Lillstrema och Eje Lindström. Ja, vad bygger du nu för någonting förresten?
Vi gör mest lite små reparationer. Jag tror det är lite panik i Sverige nu när rotavdraget ska gå ner från 50 till 30%. Så att jag tror att det blir ett hektiskt år för sådana små firmer som jag är anställd. Vi är bara 4 anställda, så att det blir nog tufft.
Tack för att du tog dig tid, Mats. Tack.
Tackar, tackar.
Tack för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig, ha synpunkter, frågor, önskemål eller få reda på vem som blir nästa veckas gäst i Holmgren möter, så går det bra att komma i kontakt via Facebook, Holmgren möter, eller Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det bra, hej hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.